en litteraturkritiker måste vara beredd att syssla med mycket. Du, Olof Lagercrantz, har senast i en serie stora artiklar i DN sysslat med Dante. Varför just Dante, om jag får ställa frågan så pass naivt så här till en början?
Ett entydigt svar tror jag inte att jag har. Jag började för snart 2 år sedan att läsa komedin därför att jag hade en känsla av att jag behövde ett verk som sysslade med smärtan. Det var det som jag främst tänkte på när jag började med den. Och Dantes komedi, den är också för de flesta människor känd som ett väldigt verk om smärta, därför att Inferno-delen, den del som handlar om helvetet, den är mest känd. Sedan när jag började läsa honom så fann jag att jag aldrig någonsin hade haft någon föreställning om vad den gudomliga komedin var. Jag hade läst den tidigt och i stycken. Det tror jag är de flesta människor har gjort. De har läst små stycken och minns en och annan liten scen. Jag minns alltid den scen där de döda själarna kommer till skärselden över världshavet, där de seglar i en andebåt styrd av en ängel vars vingar tjänar som segel. Och jag minns alltid den tvekan med vilken själarna stod på stranden och såg sig omkring på skärselsberget där de nu skulle renas. En sån där liten bild, den hade dröjt sig kvar därför att den var så ädelt formad. Men jag hade aldrig förstått vad skärselden var och ännu mindre vad paradiset var. Jag tror inte jag någonsin hade läst paradiset. Men sen när jag började att läsa komedin och läste den gång på gång, och när jag började att läsa så mycket jag kunde av den enorma litteratur som finns, så öppnade sig detta diktverk på ett alldeles enastående sätt för mig. Jag förstod att jag hade kommit inom en maktsfär som inte finns maken till. Numera så är det alldeles klart för mig att det inte finns något verk i världen som kan mäta sig med den gudomliga komedin. Det ska då vara Shakespeares samlade verk kanske. Jag har försökt att skriva om det i min tidning, och jag ska försöka att skriva en bok på grundval av de artiklarna.
Det har sagts av en eller annan att det är egentligen ganska påfluget av en person som inte hela sitt liv har sysslat med Dante att så att säga upptäcka honom på nytt för egen del, som du alltså har gjort. Man har ju hört ett visst gnyende från kanske akademiska kretsar.
Dante-forskningen är så enorm att ingen människa kan genomgå den. Den har ju nu existerat i över 600 år och många snillrika män och kvinnor har skrivit om Dante. Det är klart att större delen av denna forskning har sysslat med sådana frågor som hör ihop med Dantes förhållande till sin tid och till Florens och till de stora idéer som präglade medeltiden, hans förhållande till den helige Thomas av Aquino, till Virgilius, naturligtvis till hela den antika traditionen som ju han upplivar. Man finner däremot till sin förvåning, kanske inte till sin förvåning för det är nog rätt så vanligt, att det är mycket mindre betydande verk som handlar om själva den gudomliga komedin, för det är ju den gudomliga komedin som är Dante. Det finns människor som tror att Vita Nova, den lilla ungdomsberättelsen om hans kärlek till Beatrice, att den skulle kunna jämföras på något sätt med komedin, men det är alldeles barnsligt. Dante, det är den gudomliga komedin. Och de som har gett sig direkt på detta diktverk för att fråga sig vad utsäger det, vad betyder det, hur det är det, försökt att tolka det. De är inte så många. Det är klart att sen har väl var och en, det är nödvändigt för varje ny generation att ta ställning till de stora diktverken, och jag försöker, min metod är främst att gå på diktverket, fast jag naturligtvis har satt mig in i den väsentliga vetenskapliga problematiken. Det finns några sådana där stora tolkningar. Croces bok om Dante, om komedin, tycker jag har varit av stor betydelse för mig, liksom naturligtvis också Eliots lilla bok om Dante. Den är väldigt väsentlig, och den ställer, den går rakt på dikten, och den råder läsaren att inte allt för mycket bry sig om den kommentar som nu är så överflödande rik när det gäller Dante, men som gör att många människor kanske går vilse. De stiger in i ett väldigt Dante-museum som forskarna har byggt, och där ser de bara de döda föremålen och inte den enorma levande verket som är komedin. Men å andra sidan så är det naturligtvis, det som är så svårt med komedin, det är just det att det, man måste ha kommentarer och man måste veta en hel del om den. Man kan inte läsa komedin som man läser andra böcker, utan man får leva med den. Man måste tränga in så småningom i den, först då så uppenbarar den hela sin skönhet. Människor som säger att de har läst komedin, de har i själva verket, och då menar att de har läst den en gång, de har inte läst den. För mig har det dröjt många, många tiotal läsningar, nu har jag kanske läst den 100 gånger, innan jag tycker mig skönja hur den verkligen är. Men man måste bland annat veta om de människor som uppträder, de kommer emot den i komedin, de olika gestalterna, nästan som gestalterna kommer emot den när man läser en daglig tidning. Plötsligt så ser man Ingmar Johansson, ska vi säga, på Arlanda, och man hör honom säga några repliker och journalisten försöker fånga dem. Men han talar inte om att Ingmar Johansson var världsmästare i tungvikt en gång, därför att han förutsätter att det är känt. Och denna metod, journalisten, han försöker i själva verket just det där att fånga ögonblicket. Dante använder sig av samma metod, att plötsligt så kommer Francesca och Paolo, det berömda kärleksparet, emot oss i helvetets femte sång, där de olyckliga älskande skildras. Och han berättar inte alls vad det är frågan om. Han berättar inte att de har mördats av Francescas man som därför att han upptäckte, han tog dem på bar gärning. Och då måste vi vända oss till kommentaren, helt enkelt. Så är det med komedin, för att inte tala om oändligt många andra problem av filosofisk och teologisk natur som vi förstår inte vad Dante säger om vi inte vet något om det. Det är det bekymmersamma. Men meningen med kommentaren är ju bara att så småningom göra oss bekanta med själva verket. För att det är ju inte det som är det väsentliga, utan det är vad som är gestaltat i dikten. Hur den dikten står där, hur den är på pappret just idag. Inte hur den var när Dante skrev den. Utan just att den finns just idag som ett underverk.
Varje generation måste upptäcka Dante och de andra klassikerna på nytt. Det vill säga när du läser Dante så gör du det medvetet, som en människa vid mitten av 1950-talet drar in de associationer som har tillkommit på alla de 600 åren sedan Dante. Där ligger väl klassikernas uppgift och även litteraturkritikerns uppgift versus klassikerna.
Ett diktverk är ju någonting som finns just nu. Det skulle inte intressera oss om det inte fanns i den bok som vi läser. Och människans villkor har ju ändå varit så pass lika på jorden i vissa grundavseenden. Att därför så ter det sig så naturligt att när man möter ett stort verk som Dante, så ju längre man läser, ju närmare kommer det oss i tiden. Litteraturhistorien sysslar så ofta med att binda det vid den tiden och därigenom på något sätt verkligen försöka att fjättra det också. Men kritikens uppgift är då att skära bort de här fjättrarna, att befria verket, att dra in det i vår tid. Om Dante skildrar i sitt stora verk, om man uttrycker sig mycket förenklat, så kan man säga att i helvetet där skildrar han det meningslösa lidandet, det lidande som utan hopp. Och i Skärselden där skildrar han det lidande som är meningsfullt, som leder någonstans. Och i paradiset slutligen så skildrar han lyckotillståndet och själen vidgas och alla känslor får en högre valör. Och då man slutligen når upp till mystikens ljus, till en känsla av jagets väldiga vidgning. Och när man nu läser detta så igenkänner man ju att livet har sådana stämningar. Vi vet att det finns ett hopplöst lidande och i vår tid har ju sett ett sådant lidande i en förfärande grad om man tänker på alla som led i koncentrationslägerna eller som dödades i dödsfabrikerna under nazismen eller alla krigets offer. Det var verkligen ett meningslöst lidande och min känsla är ofta att vår tids diktning har ännu inte kommit till rätta med det, ännu inte kunnat ge ord åt detta ohyggliga lidandet, medan Dante som levde i en tid då lidandet låg vid porten, då ohyggliga pester och rasade krig, då krig och inbördeskrig och alla slags fejder och hörde till ordningen för dagen, att han gav i helvetet uttryck åt denna ofattbara och smärta, och därigenom så gör han det också lättare för oss, för att smärtan behöver ord för att övervinnas, annars skulle vi inte stå ut med den.
Detta att närma klassikerna till vår egen tid, det är litteraturkritik. Har man följt med nu ett tag i den svenska debatten och även på sina håll i utlandet, så har man märkt att det har uppstått ett slags split mellan kritiker och akademiska forskare eller vetenskapsmän, som man kanske också ska kalla dem. Känner du dig delaktig i den tvisten på något vis?
Ja, jag är osäker om jag kan ge något klart besked på den punkten. Jag är inte vetenskapsman och jag har i rätt liten grad deltagit i den debatt om litteraturforskningens mål som har förts under senare år i vårt land och annorstädes också. Men jag har ibland haft en känsla av att många deltagare i denna debatt har velat inskränka den litteraturforskningens uppgifter i allt för hög grad. Jag har i åtskilliga år nu varit verksam som kritiker och jag betraktar nog kritiken som en art av vetenskap. Vad jag söker inför ett diktverk är att fastställa dess egen art. Författarens egen art och diktverkets egen art. Och jag har svårt att förstå att man skulle inskränka sig till vissa bestämda metoder när det gäller att nå fram till denna sanningen om författaren och diktverket. Varför man får en använda sig av de biografiska data som man nu kan komma över, och en får man försöka att ställa in författaren mot hans litterära bakgrund och mot hans tid och så. Det är ju alldeles självklart, och där kan man kanske arbeta något precisare och kalla sig då mera vetenskaplig än på andra fält. Medan lika viktigt är naturligtvis att fastställa vad är det för symboler som diktaren använder sig av. Vad menar han? Har han själv menat, och vad kan man vad blev resultatet? För det är ju inte alltid säkert att diktaren själv vet vad hans verk handlade om. Men på alla möjliga sätt får man alltså försöka att nå in i verket. Och jag kan, om man kallar det vetenskap eller inte, så är det i alla fall strävan efter sanning som är det väsentliga. Att en litteraturkritik som tar sig själv på allvar, den tror sig arbeta för att nå det som är det essentiella, det väsentligaste i dikten. När det gäller litteraturforskning så har det som intresserar mig mest är den kunskap, den oöverträffade möjligheter till kunskap om människan som diktaren bjuder. För att man kan ju inte, man kan dels inringa honom genom biografiska fakta, precis som man kan inringa varje annan person. Men dels har man alltså ett material, diktverket, där diktaren har givit ut sig själv och givit ut mycket mer än han själv kanske hade klart för sig. Så man har alltså denna dubbla möjlighet i det enda område där man har en verklig möjlighet att nå fram till människan, själva människan. Och det är därför som jag dras så mycket till litteratur. Forskningen. Jag tyckte när jag en gång studerade historia att det var så människotomt i historiens hallar, att man fick bara det yttre delen av människorna, fältherrarnas kommandon och offentliga brev och tal och så. Medan först när man går till litteraturen så får man en möjlighet att tränga in i människan och se hur hon är. Och det är en oerhörd nödvändighet och oerhörd hjälp. För det är endast så som man kan känna igen sig själv. Och jag tycker att en av litteraturens stora uppgifter är ju att lära oss att känna igen oss själva. Vi känner igen oss själva i diktarna. Ju närmare vi kommer fram till deras sanning, ju mer vi kan röja åt sidan det som är oväsentligt. Och det som är bara det yttre, direkt.
Kritiken som på detta vis söker sig till människorna i och bakom dikten måste naturligtvis på ett annat sätt än forskaren välja sina bekantskaper och erkänna sina affiniteter. Jag förmodar att han känner större sympatier för en diktare och kan tränga längre in i den än i en annan som för den kyligt vetenskapliga blicken kan te sig exakt lika betydelsefull. Antipatierna och sympatierna, det är väl möjligen de som gör forskaren skeptisk mot kritikerns verksamhet. Du själv väljer väl kanske både vänner och fiender bland de diktare som du sysslar med? Eller har jag fel för mig i det?
Det är väl säkert så att man tycker att vissa diktare står en närmare än andra och blir en särskilt sett kära, på samma sätt som man när det gäller människor som man möter känner en instinktiv dragning till vissa människor och uppfattar andra som obehagliga. Samtidigt tycker jag att jag nästan aldrig har uppfattat en stor diktare som främmande för mig. Efter en stund, om jag har satt mig ner och studerat honom, så har han alltid förefallit mig kär och nära. Så att jag har inbillat mig att den som strävar efter att åstadkomma något storartat och realisera sig själv, att nå fram till sanningen, han är kanske samma slags människa. Så att alla de stora diktarna tillhör samma familj, är på väg åt samma håll, och att om man då får följa dem som kritiker så känner man att de allihopa hör till den familj som man kan sympatisera med. Man skulle bli ytterst förvånad om man bland dessa upptäckte någon som var obehaglig. Men det kan hända att detta är en lite för romantisk tanke. Det är möjligt att jag inte har kommit att syssla med andra diktare än sådana som jag instinktivt har valt ut, för jag tyckte de var behagliga. Men jag har aldrig sysslat med en stor diktare som inte har imponerat på mig. Jag har aldrig sysslat med någon som efter en stund har tett sig tom eller vedervärdig.
Just obehaglig. Jag hade fått för mig av spridda formuleringar i din kritik att du kanske tyckte att Strindberg var en smula obehaglig.
Ja, det är verkligen sant att jag tror att vissa delar av Strindbergs författarskap inte är så betydligt helt enkelt. Men jag erkänner att man lurar sig väl själv, så man säger att hittar man någonting som man inte tycker om, då säger man kanske att det inte att det beror på att det inte är särskilt betydande. För jag tror att Strindberg delvis har lurat oss till att vitaliteten i hans stil och den väldiga kraften gör att vi inte upptäcker att vissa verk är ytterst obetydliga, att hans människokännedom är så liten och att hans naturalistiska skådespel som går över hela världen egentligen på ett ganska ofullständigt sätt speglar det, livet. Jag tycker det är mera ormar som väser mot varandra än människor. Men samtidigt vill jag säga att Strindberg, som jag har sysslat med ett par år av mitt liv, har jag ändå kommit att älska. Men andra sidor, det som är stort hos Strindberg, det är naturskildraren Strindberg, när han glömmer av sin egen småaktighet och sin egen brist på. Han var en främling bland människornas värld. Han kunde inte alls skildra, enligt min mening, människor. Men när han skriver Stadsresan till exempel, eller i den stora lyriska diktningen mot slutet av sitt liv, eller var som helst när han skildrar svensk natur eller svensk mat till exempel, då är Strindberg verkligen storartad, och då strömmar det in någonting som är i hans diktning något enastående. Men det är mig egentligen främmande att tala så här fritt inför en mikrofon, därför att jag vill så gärna formulera precis, och det, jag är en skribent och inte en talare. Men jag har ofta tänkt på Strindberg, och när jag har sysslat med Dante, för där är det ju verkligen underligt att Strindberg har ju också skrivit ett inferno, som alla vet. Men hans inferno, den är ju bara meningslös. Det är bara knackar i väggen och det händer alla möjliga mystiska saker. Allting är det är bara vidskepelse egentligen. Och det försöker han att inbilla oss att det är religion. Hela Strindbergs religiösa föreställningar, det är stenen. Han är en ren stenåldersman, syns det med. Om man jämför honom med Dante, som är en fullvuxen människa med en allvarlig blick, så är Strindberg bara en liten hysterisk gnom. Men detta sagt med väldig respekt för just andra sidor hos Strindberg.
Jag vill ju inte på något vis försöka locka dig till överdrivna eller oförsiktigt formulerade uttalanden. Men jag undrar om jag skulle få be dig att ange lite grann vilka svenska diktare det är som du har fäst dig vid. Du har skrivit böcker om Krusenstjärna och Dagerman. Har du några liknande projekt i görningen?
Jag har levat i den svenska dikten och i den svenska lyriken hela mitt liv, och nästan alla stora svenska lyriker skulle jag vilja skriva en bok om. Jag har skrivit en liten bok en gång om Karlfeldt, och nu är det snart 100 år sedan Karlfeldt föddes, och då ska han väl firas på något sätt. Jag skulle gärna vilja skriva en bok om honom. Jag tycker att han är en mycket stor lyriker som kanske idag inte riktigt är erkänd så som han skulle. Jag tycker kanske att han är den största av 90-talisterna. Och den enda som förefaller mig att vara jämförbar ibland också i sin religiösa känsla med Dante, som man hade en viss kontakt med. Särskilt de stora dikter som han skrev mot slutet av sitt liv, Hössalm eller Vinterorgel, har en underbar känslorikedom. Det finns hos Karlfeldt som alla vet, en rikedom på färg och doft. Men det motsvaras av en rikedom på blod, på hjärtlighet, på ett mörkt svällande flöde som omfattar både det som är hemskt och förfärligt, som är i häxorna och som drar nedåt, och också det allra finaste och mest förandligade tonerna på instrumentet. Jag tror att Karlfeldt kanske skulle locka mig mer än någon annan. Fastän sedan är det väl så att på något sätt så har man lättast för att känna sig riktigt nära de som är jämnåriga med en själv. När det gäller sådana diktare som Bellman och Dante och Karlfeldt, då är deras storhet sådan att de har sprängt till sina tidsramen och står framför oss om vi orkar fixera dem som människor som lever just nu. Ordet lever ju just nu, det måste man alltid hålla i minnet. Så att därför så måste jag säga att diktare i vår tid, sådana som Gunnar Ekelöf och Erik Lindegren och flera andra, Harry Martinsson och Nils Feldin och Per Lagerqvist och Birger Sjöberg, de som har varit ganska nära i min egen generation, de lockar mig nog på ett alldeles särskilt sätt att arbeta med, därför att de problem som de har haft att ta ställning till, de har varit problem som jag själv har måste ta ställning till.
En sista fråga. I Dante-artiklarna stannade jag bland annat för en passus där du beskriver Dantes ärelystnad, hur verket bland annat är präglat av att han vet att hans namn ska leva 600 år och mer framåt i tiden. Kan en litteraturkritiker någonsin våga göra anspråk på att ihågkommas länge, eller fyller han sin funktion i samtiden och är nöjd att sen försvinna ur perspektivet?
Det är ju så att alla andliga prestationer som har ett verklig kvalitet, de lever länge, vad det än är frågan om. Jag gör inte för min del någon större skillnad mellan den skönlitteratur jag har ägnat mig åt i en del i mitt liv eller tidningsverksamhet som jag nu ägnar mina krafter åt, och där kritiken är en del av min verksamhet. Därför att vad jag ser och söker, det är kvalitet, det är vetskap om vad jag talar om. Att det är förhoppningen att säga någonting som är sant om det som jag sysslar med. Och om jag någon gång då skulle, den som en gång säger någonting sant, han har naturligtvis en chans att leva länge och leva hur länge som helst. Det är relativt. När jag tänker på diktens historia och på de stora diktverk som finns och lever kvar, så ser jag ju så tydligt hur det är förfärligt ofta vad som har sagts om dessa verk som har betytt alldeles ofantligt mycket. Jag hänvisar bara till Elios Dante-uppsats till exempel, som nu är 40 år gammal och som säkert kommer att leva länge. Dikten är ju skapad av den som läser den också, och kritikerna är ju också en läsare. Så att det genom att man formulerar tankar om diktverket, som det är en lika väsentlig kulturuppgift som en annan, om det sedan lever kvar eller inte, det kan göra ungefär detsamma. Men det är kvaliteten som ger tillfredsställelse.